Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att vi får samlas här och fira din uppenbarelse av dig själv, såsom Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi tackar dig för att du har skapat oss så övermåttan härligt och den natur som vi får leva i. Vi tackar dig för att vi nu får uppleva sommaren. Vi tackar dig för att du har sänt din son till vår frälsning. Och att den helige Ande hjälper oss att be och att ge oss ditt ord. I Jesu namn. Amen. Sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Bland människor som han älskar. Allsmäktige Gud, du som har givit oss, dina tjänare, tron på dig, vår himmelske Fader, och din Son och den helige Ande, bevara din kyrka i sanningen så att vi alltid håller fast vid det eviga livets hopp. genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Låt oss så höra Herrens ord i dagens gammaltestamentliga läsning, som är hämtad från femte Moseboken, sjätte kapitlet. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Hör också Guds ord i dagens epistel som är hämtad från Romarbrevet 11. Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare, eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det 28:e kapitlet. Det är det som också kallas missionsbefallningen eller dopbefallningen. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Här var du, Kristus. Låt oss så bekänna den heliga treenigheten. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen, låt oss bedja. Helige Ande, som i sanning leder, himmelska duva, sänk idag dig neder. Helga, välsigna varje själ som beder. Amen, ja, amen. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Ja, så stod det ju i femte Moseboken. Det skulle också kunna uttryckas så här till oss idag. Hör alla som vill följa Gud. Tänk på att det bara finns en Gud och att han ensam är Herren. Det finns bara en skapare. Och han har bara sänt en frälsare. Kära vän, vänd dig inte bort i otro, för då finns ingen räddning för din själ. Tro honom när han säger att han vill komma emellan dig och din synd. Ta vara på hans stora kärlek till dig och låt honom få lösa dig från din synd. När du kommer till Kristus, ja, då sker det stora undret. Att misstron som du har haft, ja, som egentligen varje människa har, Men i alla fall, då sker den misstron som du har haft mot Gud, att den måste få ge vika. För den goda kraften i Kristi ord. Dina synder förlåtas dig. Gå och synda inte mer. Där syndernas förlåtelse är, där frigörs människan till ett liv i gemenskap med Herren. Det är genom tron på Jesus som vi blir födda på nytt. Att älska Gud av hela vårt hjärta och av all kraft. Tacksamheten och glädjen över att ha blivit löst från skulden och samvetet gör att själen älskar frälsaren, Guds son. Och detta samband mellan uppenbarelsen av Guds nåd och undret att människan vänds tillbaka till sin skapare, ja, det är ett uttryck för Guds vishet. Så predikan ska idag handla om Guds vishet. Det första då är att Guds vishet är djup. Aposteln Paulus skriver i dagens epistel: Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Och Jesus, han säger också: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Herren är alltså allsmäktig. Han har i sin stora visdom bestämt att världen ska få ha sin nådatid till dess himlen är fylld. Och han förutser att inga fler går att omvända. Denna Guds stora godhet och tålamod innebär också att han måste låta människor synda till dess att alla som kan omvändas har blivit förda till tro. Han kan upplösa den osynliga och den synliga fysiska världen när han vill. Men han dröjer i sin stora mildhet, och sedan kommer den stora domen. Förr så skrattade man åt det här på 1800-talet, att Gud skulle kunna förstöra hela jorden. Men idag vet vi bättre. Det räcker att Gud tar bort sina skyddande änglar och från någon av de människorna som har tillgång till de knappar som fyrar iväg domedagsvapnen. Eller att solen tillåts expandera för mycket. Det behövs inte mycket. Och dessutom så vet vi ju numera att jorden innanför detta egentligen ganska tunna skal är ett glödande klot. Det är alltså Guds nåd på alla sätt att vi lever. Domedagen, ja, det blir ju en fruktansvärd dag för de som föraktat Gud. För de som har föraktat hans folk. Vi anar att naturkatastrofer, sodomi, krig, villoläror, kontroll av privatlivet, muslimsk eller socialistisk förföljelse och tortyr mot kristna med mera är tecken på den yttersta tiden. Under de ateistiska regimerna under de senaste 100 åren så har det aldrig dödat så många människor och kristna som under alla tidigare sekler efter Kristi födelse tillsammans. Vilket ger oss en fingervisning om var vi finns på den här kartan. Där Jesus säger att vi ska tyda tecknen och vara beredda, för han kommer komma plötsligt. Så allt det här är ju förutsagt. Och den kristnes svar är Jesus svar: Herre, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Kalla dem till omvändelse och låt dem höra ditt nådeserbjudande innan det är för sent för dem. Utifrån detta förstår vi att Kristi vishet kan dölja sig under lidandet. Det är inte meningen att kyrkan ska tvinga människor att leva kristet. Det har aldrig varit kyrkans uppgift. Det ska alltid komma inifrån av en vilja som Guds ande har tänt. Att jag vill gå den goda vägen av tacksamhet mot Jesus. Inte för att länsman kommer. Och där har vi ibland tänkt fel. Utan det måste få vara Jesus själv som genom sin kärlek lockar fram kärlek hos oss. Det som för världen är en dårskap, alltså lidandet, är för en kristen Guds vishet till frälsning. För var och en som sätter tro till Jesu lidande. Villigheten att ta sitt kors på sig är hemligheten bakom att kristna bär frukt i Guds kraft. En kristen är inte mer märkvärdig än någon annan. Men en människa som vill låta Guds kraft verka genom sig kan bära frukter som är övernaturliga. Till exempel detta att kunna förlåta sin fiende. Det naturliga är ju att vilja hämnas på sin fiende. Guds vishet är verklig rikedom. En människa som har allt man här i världen kan önska sig men saknar Guds frid i hjärtat är ju egentligen en människa utan framtid. Den verkliga framtiden, det ligger ju bortanför döden. In i evigheten som saknar slut. I evigheten njuter Guds barn av vad Jesus förtjänat åt dem. I honom har de fått sina fula ord förlåtna. Sina högmodiga tankar utstrukna. Och sina mörka gärningar bortglömda. I honom har de fått upprättelse. Och därmed den grundläggande komponenten för evig salighet. Och den som fått se de här sambanden, alltså vad som är verkligt evighetsviktigt, har också fått del av Guds visa rikedom. När en gudlöse talar så kan han ibland i bästa fall visa upp inlärd kunskap eller värdefulla livserfarenheter. Och det är värt all respekt. Men Gud har skapat oss alla med en förmåga att överleva i hans skapelse. Men så när man som kristen försöker komma in på lite djupare vatten, alltså lite mer frågor som Bibeln ställer till oss människor, så märker man också att den mest lärde ateist saknar svar. Oftast är detta tydligt när det blir fråga om mening. Vad är meningen med att vi finns till? Är det någon som har haft ett syfte med att ge oss en empatisk förmåga och ett samvete? Är det något som är sant, vad människor själva än tycker? Det är med empatisk förmåga till exempel. Utifrån ett, om man tänker det evolutionära tänkandet, så borde ju de svaga gå under och de starka överleva. Och så skulle de svaga och de som slösar bort sin energi på empati utrotas av sig självt. Men ändå så finns det där. Det är inte den värdemässigt neutrala evolutionen som har skapat oss. Det är Gud. Livsvisdom är något som vi, om vi är mottagliga för att dra slutsatser om vad olika handlingar får för följder, kan lära oss. Men en människa som öser ur Guds källor, de heliga skrifterna i Bibeln, kan redan som ett litet barn få en vishet som vida överstiger den vishet en människa kan få efter ett helt liv av självupplevda misslyckanden och besvikelser. Guds vishet gör att vi kan lita på att han vet bäst. Eller för att säga det väldigt enkelt. Vill jag ha Guds vishet så följer jag Guds bud så gott som jag bara kan. Och ber om Guds hjälp att kunna göra det. För då följer jag på något sätt hans vishet. Han vet vad som är bäst för mig. Även om jag nu kanske inte alltid i alla lägen förstår. Vitsen med till exempel, varför ska jag låta bli att arbeta svart i det här läget? Eller varför ska jag behöva vänta när jag att flytta in med den jag har kär utan att ha gift mig? Vi vet ju att vi tycker om varann och så vidare. Men den där mamman som står med fyra barn med fyra olika fäder, hon kanske känner i efterhand att jag tänkte att jag borde nog ha börjat i rätt ända istället. Hittat rätt man från början och bundit upp honom till mig och våra barn och det ansvaret som ett gemensamt liv innebär och så vidare. Så Guds vishet gör att vi kan lita på att han vet bäst. Och det är en vishet som växer fram när man försöker lyda Herren. Det är på något sätt en växelverkan däremellan. Bibeln och den verklighet vi försöker liksom förverkliga. Och Gud vet att om vi sätter honom först så blir vi lösta från vår egoism. Och därför så får vi en bättre förmåga att älska vår nästa. Lyder vi tredje budet och avskiljer söndagen till gudstjänstbesök, till bön och goda samtal i familjen, då påverkar det förstås resten av veckan. Och också en kristen kan hamna i svårigheter med att inte förstå Guds vilja med något svårt han råkat ut för. Paulus skriver därför, hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först gett honom något som han måste betala igen? Vi ska inte tänka att Gud är skyldig oss något. Han har gett oss livet. Han har gett oss förmågorna, möjligheterna och den goda viljan. Han ser äran för allt gott. Om vi inte har denna ödmjuka inställning till honom så blir hans sätt att styra våra liv och världens historia obegriplig för oss. För vi förstår då inte hans prioriteringar. Vi får helt enkelt också i detta svåra ta ett steg tillbaka och försöka lita på att när Guds tid är inne kommer vi att se vad han har tänkt i det långa perspektivet. Då vet vi det vi vet är att han alltid prioriterar vår evighet. Och det är det allra bästa för oss. Gud vill oss väl här på jorden, men det är evigheten han prioriterar om han måste välja. Och därmed kommer vi över till det andra idag. Guds vishet är uppenbarad. Guds vishet är uppenbarad. När vi i historien ser Guds styrande hand och omsorg så anar vi Guds vishet. I livets backspegel kan man förstå varför man mötte en viss person vid ett visst tillfälle och så vidare. Tänk bara detta när Sverige och Norge nästan hamnade i krig i början av 1900-talet för att Norge ville bli fritt. Och så hade vi en svensk drottning som hade blivit kristen som sa till sin man, Sveriges kung, att vi ska inte ta till några vapen utan låt detta få gå fredligt till. Och idag så är ju, kan man väl nästan säga att Norge är våra närmsta vänner. Av hjärtat, inte av tvång. Det är sånt som en kristen omvändelse kan medföra. Tänk om Bashar al-Assad där nere i Syrien hade haft en kristen fru. Så kanske det hade varit lika fredligt som det löstes här en gång. Om hon hade sagt till honom, tortera inte dina fiender på det sättet. Försök att bygga deras vägar och skolor istället. Så kanske de lugnar ner sig och uppskattar ordningen i samhället. Så vi förstår också vad det betyder att vi som enskilda kristna är ljus och salt där vi står. Vi kan också se att Guds vishet är uppenbarad i naturen. Men med vårt förnuft förstår vi att det finns en skapare som har tänkt ut och format allt så att det ska bilda ett system, ett väv av liv som stöttar upp varandra i ett i övrigt till synes dött universum. Ta bara detta med bina till exempel. larmrapporter att bina, om det har varit massdöd bland bina, att det kan utradera växtligheten och därmed mänskligheten på några enstaka år. Men den största och viktigaste uppenbarelsen handlar om Guds son som blivit människa och vad den heliga ande låtit människor skriva i Bibeln. Här lär vi inte bara känna Guds vilja, utan vi lär också känna hans kärlek. Det kan vi inte tänka ut själva. Vi människor kunde inte tänka ut att Gud, som krävde fullkomlig lydnad för sina bud, skulle skicka sin egen son för att uppfylla dem och sedan ta straffet för att vi inte har uppfyllt dem och därmed åstadkomma försoning. Det evangeliet kan inte vi människor tänka ut själva. Alla andra religioner kan man i stort sett tänka ut själva, för de bygger på gärningar. Men evangeliet om syndernas förlåtelse, det strider mot människans av syndafallet präglade förnuft, som säger att hon inte behöver nåd. Vi lär i Guds ord känna Guds sinne och vi lär känna hans namn. Guds sinne är helighet och rättfärdighet som måste straffa synden. Men hans egenskaper är också kärlek, trohet och målmedvetenhet. Och därför går han själv in i människans ställe, tar på sig hennes synd och betalar av hela skulden genom universums och historiens största offer, Guds sons eget blod. Den kompromisslösa dom över synden och den kompromisslösa kärlek till syndaren har Jesus bevisat. Och du kan aldrig finna frälsningsvissheten någon annanstans än i de där två genomborrade händerna. Och ingen annan har med försonande verkan gett sitt liv för dina synder. Det är därför vi talar om Jesus hela tiden. Det är därför vi har korset på våra halsar. Det är därför vi har korset på våra kyrkor och längst fram på altaret. Ingen annan är min frälsare. Ingen annan är Gud kommen i mänskligt kött. Och därför är allt Kristus gör och säger helt unikt. Jesus uppenbarar Guds namn när han ger lärjungarna instruktion om att göra alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Han uppenbarar inte Guds fulla namn i första hand för att vi ska förstå det, utan för att vi ska tillbe och ära det. Vi ska också se att namnet finns med i våra sakrament. I nattvarden får vi Sonens kropp och blod verkat genom den heliga Andes inspirerade ord och med skaparens gåvor i bröd och vin. Har ni tänkt på det? Och i dopet proklameras Faderns och Sonens och den heliga Andes namn över den nydöpte ut i andevärlden med samma verkan som en lagfart för en fastighet. Den här personen är min egendom. Och där förstår du att du är Guds barn nu, när du är döpt. Och det är därför som människor som är döpta också har ett högre skydd mot andlig besättelse. Vi tänker inte på det. Att tack vare att vi har varit döpta i norra Europa i 1000 år, så har vi ju inte kunnat få erfara så mycket besättelse som man än idag kan uppleva i delar av Afrika, där en mindre del av befolkningen är döpta. Det mest grundläggande av sakramenten, det heliga dopet, måste alltså ske på rätt sätt för att det ska bli fråga om att människan görs till Guds barn. Det är Guds ord som när det förenas med vattnet åstadkommer undret, då den heliga ande flyttar in i det där lilla hjärtat och börjar verka där. Och det kanske inte genast syns, men liksom ett frö som får rätt näring kan växa, så kan också den nya människan som föds i den lilla människosjälen blir till en fullvuxen Jesu lärjunge som kan ta ansvar för sin egen tro. Då duger det inte att döpa till en annan gud eller en annan uppenbarelse. Det finns bara en gud och honom möter vi i Herren Kristus och skriften. Den gud som finns och som visat sig för mänskligheten är Fadern, Sonen och den heliga ande. Resten av det religiösa utbudet bygger på, om vi ska följa vad Nya testamentet lär, så bygger det på djävulens förförelse. Människans vilja att själv förtjäna sin plats i himlen och hennes motstånd mot att följa den Gud som kräver just det av henne som hon inte vill ge upp. Är det något i ditt liv som du vet att Gud vill att du ska överge men har svårt att släppa? Eller kort uttryckt, alla andra substitut som inte bygger på att vi ska älska Herren av hela vårt hjärta och av all vår kraft är egentligen avguderi och hedendom. Så är du med Kristus eller inte? Det är av omsorg om människors evighet som Jesus lär oss att hålla fast vid Guds uppenbarelse och hans heliga namn och aldrig ge vika därifrån. Vittnesbördet om honom behöver vara tydligt och klart. Efter att människor döpts i den enda sanna Gudens namn så säger Kristus att de kristnas uppgift är: lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och därmed kommer vi över till det tredje och sista idag. Guds vishet ska förmedlas. Guds vishet ska förmedlas. Är inte det där bara prästens uppgift? Alla kristna har del i missionsuppdraget att göra alla folk till lärjungar. Alla församlingsmedlemmar har del i undervisningsuppdraget att lära nya och efterkommande generationer den goda vägen. Och vi kan säkert komma ihåg många, till exempel mödrar, mormödrar, farmödrar, lärarinnor och så vidare, som visat på den goda vägen. För den särskilda uppgiften och kyrkans kollektiva verkställande så har Kristus kallat och sänt ut till exempel missionärer, präster, diakoner och diakonisser, lärare och så vidare. När vi stöder församlingen med förböner och pengar ger vi tillbaka till Gud något av allt han har gett oss. Han vill använda sig av oss för sitt rike. Och detta perspektiv är viktigt för att Guds folk ska växa och frodas. Men samtidigt är vi också själva kallade att vara vittnen där vi är satta genom vårt liv och genom att förklara vårt liv för dem som inte visar förakt. Därför säger också Mose: dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. Du får alltså prata om det vid köksbordet. Och när du går på vägen, det vill säga när du åker bilen, när du lägger dig och när du stiger upp, morgon- och aftonbön. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. De ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Guds vishet, det står alltså i femte Moseboken. Och Guds vishet, det ska alltså förmedlas vidare med en iver lika stark som om du försökte ta tag i armen på ditt barn som håller på att falla ur ett fönster. Det är en blixtreaktion när man försöker ta tag i den som faller ur ett fönster. Om min nästa inte får höra Guds ord så kan hon inte få tron och hon lever därför kvar i sina synder och går evigt förlorad. Och det får kosta vad det vill. Men det finns faktiskt inget viktigare i denna värld än att själar får rätta hjälpen ur ett förtappat andligt tillstånd in i ett benådat själatillstånd. Och detta borde också vara levande för oss i församlingen, i familjen, på företaget där jag är satt och så vidare. Många har förundrats hur Guds särskilt utvalda folk, hebreerna, kunnat bestå i tusentals år utan att ha assimilerats, utrotats, utan att ha utraderats när de levt utspridda bland alla andra folk. Ett svar finner vi just i det här ordet av Moses, eller Moshe som hebreerna kallar honom. förmedlingen av Guds ord till den egna familjen har en alldeles speciell plats i judafolkets medvetande. Bordsbönen blir en gemensam andaktsstund. Lördagen blir en familjedag där man tar emot vilodagen som en gåva från Gud som ska användas till att komma närmare honom och varandra. Moder sabbat kallar de ju lördagen. Och man har varit noga med sina religiösa traditioner. Man har inte varit särskilt snabb med att anpassa dem till tidsandan runt omkring. Utan de har vårdat vad de fått sig givet och med vördnad överlämnat det till nästa släktled. Med vördnad överlämnat till nästa släktled. Det är raka motsatsen till mycket av vad vi ser idag. Där man tänker att man måste först sticka upp fingret och se vart det blåser. Och så sedan ge människor utifrån vad de redan får i övriga samhället. Men det är ju egentligen helt ointressant. Varför gå till kyrkan för att få det som jag kan få överallt på alla andra ställen? Kyrkan sticker inte ut i ett sådant läge. Men vi skulle sticka ut om vi var oss själva. Och själva är vi när vi återspeglar Kristus och hans ord som han har förmedlat vidare genom sina apostlar. Och vi ser att den kristna församlingen, där den lever vidare. Vad är det någonstans? Jo, det är ju där gudstjänst, tro och familj vävs samman till en naturlig del av livet. Det finns till exempel en anledning varför rejält kyrkfolk kvar i en sån bygd som Sörbygden eller Hedekas. Men inte i andra orter, om vi tar Mellerud till exempel. Idag får vi pröva dig inför hur du ser på missionen och dina medmänniskors frälsning. Är det en uppgift som Gud har lagt också på dig? Är församlingen, om vi nu tar Elsebergskyrkan, om den är ditt val av andligt hem, är den här församlingen ett ansvar som du inför Gud ska svara för hur du månat om? Är nådetillfällena i din församling viktigare för dig än andra nöjen? Jag glömmer aldrig, jag höll en gudstjänst i Stockholm. Och efter gudstjänsten så skulle jag hålla ett föredrag. Men så sa några av de ledande i församlingen att tyvärr kan inte vi vara med på föredraget för vi ska ut och segla nu. Då hade jag åkt, arbetade i Ryssland och bodde i Ryssland då. Hade åkt till Stockholm för att hålla föredrag och skulle tillbaka någon vecka senare igen. Och så hade de inte tid att vara med för de skulle ut och segla just den dagen. Tänk om det var den sista söndagen som de fick uppleva. Tänker du på att tron inte är något som du kan bestämma dig för på egen hand utan någon som Guds ande måste få tillfälle att bygga och bevara i ditt hjärta? Du säger att du tror på den enda sanna guden, men finns det andra saker i ditt liv som tillåts bli viktigare än honom? Är det exempel så att du hellre tar den lätta och invanda vägen än att du tar den smala stigen där du tydligt håller fast och försvarar sanningen? Du behöver rakryggade människor i vår tid. Om kristendomen ska gå framåt så behöver vi människor, inte som håller på att bränna bilar, men som vågar stå för någonting. Stå fast där de står och inte bara gå och gömma sig så fort det visar sig att de inte är i majoritet. Vågar vi vara tydliga med att det är Jesus som är den viktigaste i mitt liv? För om jag inte gör det, det vore ungefär som att jag skulle sitta vid fika i bordet på jobbet och förneka att det är Lena som är min fru, till exempel. Att jag skulle skämmas för min fru. Det är ungefär samma sak som att skämmas för sin frälsare. Så tänk på att det är Guds sanning det handlar om. Glöm heller inte att det bara är sanningen som kan göra dig fri. Fri från människofruktan. Fri att följa Gud. Och lita på att han tar hand om dig under alla förhållanden. Är det verkligen så att du fortfarande flyr all falsk lära? Eller är det så att du har börjat lyssna också till sådant som en blandning mellan sanning och lögn? Den som har något av Guds vishet förstår att ge Guds ord rätt och säga så här. Okej, jag har syndat mot himmelen och mot dig. Förbarma dig över mig, arme syndare. Jesus, tänk på mig när du kommer i din faders rike. Om denna bön också får bli din, så ska du också få ett löftesrikt svar från frälsaren. Dina synder förlåtas dig. Ta din säng och gå. Ta ditt liv och lev det från och med nu i den frihet som jag gör möjlig. Du har i Jesu namn och blod blivit löst. I hans namn får du nu räcka vidare evangeliet till andra. När vi tar uppgiften att föra visheten från Gud som är uppenbarad, ja, då har vi Jesu eget löfte på att han är med oss alla dagar in till tidens slut. Och tänk på att vi väntar inte på antikrist. Vi väntar inte på miljökatastrofer och krig. Vi väntar på Kristus, vår förlossare. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss be. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ett rätt förkunnat Guds ord och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro på Gud den treenige. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Vi tänker särskilt på de kristna martyrerna i Syrien och i andra länder. Skydda vårt fosterland och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber dig särskilt för polisen och brandkåren i Stockholmsregionen. Vi ber dig för dem som har förlorat sina bilar och andra tillgångar. Vi ber att du ska återge oss freden i vårt land. Och ge väljarna vishet. Och politikerna lika så. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Vi tänker särskilt på våra vänner i Vitryssland. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett andligt hem där alla känner sig välkomna. Och tack för att du låter ditt ords ljusstake lysa ännu här i Uddevalla. Hjälp oss att ta vara på ditt ord. Så att det kan få väcka en rätt kärlek till dig och vår medmänniska. Och hjälp oss att vara förlåtande mot alla. Kom Herre till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.